Så. Hoppas vi att det där fungerar. Då. Bra. Ja, jag tänkte faktiskt börja med att säga några ord om Buddha-bordet där inne. För jag tyckte det var himla fint gjort av, ja, av Helene och Vadjamuni framförallt då, som har byggt upp det båda två. Och tanken med det var ju att spegla lite av den värld vi lever i. Åtminstone den värld jag lever i. Jag vet inte hur det är för er. Men att jag sitter mitt ibland allt det här. Och sen så har jag liksom mina ideal ovanför. Men det är så svårt för mig att lyfta mig upp till dem i allt det här som sker runt omkring mig. I de här idealen. Och jag får hela tiden sträva emot att inte sugas in i vår tids... i vår tids... anda, sug, konsumism och materialism. Och det är egentligen därför som det är min inspiration för det här temat ikväll. Alltså det här spänningsfältet som jag upplever att jag lever i hela tiden. Och hur jag hela tiden får jobba emot the mainstream för att hålla min värderade riktning. Vilket är mot insikt framförallt och i ett längre perspektiv naturligtvis upplysning. Det är stora ord, men jag tror att vi måste ta dem i vår mun, för det är våra ideal och det är de som jag och förhoppningsvis ni också inspireras av. Och jag tror att det är väldigt viktigt att hålla det levande, men också vara medvetna om vilken verklighet vi lever i. Och det är därför det är så härligt att vara här med er ikväll, för ikväll så är det vi som är sanghan. Och varje gång vi träffas i såna här grupper, då kan vi... stötta varandra i den här strävan mot de här idealen. För när vi går ut härifrån så möter de flesta av oss helt andra förutsättningar. Säkerligen väldigt många fina människor, men som har fullt upp med sin vardag och att klara den och kanske inte orkar lyftas ur den. Och jag kan själv känna att det är en svår balansgång ibland. Så, jag tänkte också säga någonting om hela den här våren faktiskt. För att det är ju en mängd olika teman. Eller mängd, men det är ett antal olika saker som kommer att hända under våren. Så, kan du hålla i där? Tack, så att inte alltid hon åker. Vad vi egentligen kommer att prata om, det är ju vårt tillflyktstagande. Som buddhister och dharma inom Triratna och Bantes vision så pratar han mycket om going for refuge eller att ta vår tillflykt till Buddha, Dharma, Sangha. Och vi kommer i den här våren att titta på olika myter och berättelser runt det här. Och då börjar vi idag med att titta lite på det här upplysning, materialism. Det skulle kunna stå konsumtionssamhället eller konsumism också där. Och vi... nästa gång så kommer vi gå vidare och titta lite grann på det här med jordgudinnan och rötterna i jorden. Och sen inkarnation i kroppen. Sen kommer vi titta på yakshas och andra naturväsen. Amitabha. Och sen har vi ett öppet område här som kommer att fyllas här framöver. Vi har flera spekulanter som vill in och röja där. Men vi vet inte riktigt vilken av alla godbitar vi ska välja än. För det är många som är inspirerade och vill bidra. Och det är olika personer som kommer in här under våren och bidrar utifrån vad som inspirerar dem. Och sen kommer då guldhjorten som är en jataka berättelse. Och det är alltså berättelse från Buddhas föregående liv som det här handlar om. För de som inte har läst jataka. Och myten om återresan, att komma hem till den man verkligen är. Avalokiteshvara, bodhisattva-idealet. Nagas och konsten att ömsa skinn. Indras nät, Padmasambhava. Och sen kommer ju Virabodhi tillbaks och kommer delge det här med att åka iväg ut... och möta sig själv på allvar under en längre period. Full av inspiration från det. Och sen death and transformation. Och så har vi ett par öppna teman som vi slåss om. Eller på att säga. Som vi på ett medvetet sätt fyllt med metta försöker dela mellan oss. Och sen har vi då ett antal vördnadskvällar som ligger insprängda här och var. Där vi börjar med vördnad för Buddha Shakyamuni. Och sen kommer vi att ge oss hän åt Amitabha. Och sen kommer Avalokiteshvara. Och sen Padmasambhava. Och sist men inte minst Tara. Så där kommer vi verkligen att praktisera hängivet i vördnad och gemensam praktik. Det bygger mycket på inspiration överhuvudtaget vår praktik och att mötas tillsammans. Det som jag sa i det här är att det här spänningsfältet har inspirerat mig. Och det är därför jag har börjat högst upp här med lite om det här med fyra saker som jag ser. Där jag börjar med ren materialism eller konsumism. Där man har en stark känsla av att någonting existerar. Som sagt, ren materialism, konsumism, där man har en stark känsla att någonting existerar utanför mig. Det är ting som existerar separerade från mig. Och som jag antingen vill ha och jag griper efter dem. Eller som jag inte vill ha och jag kanske skjuter ifrån mig. Och det är ständigt upplever den här separationen och smärtan i det. Och sen har vi ett fält där vi så att säga runda. Och då är jag helt inne i det, menar jag. Då har jag fokus på det bara. Sen har jag ett fält där jag har en andlig medvetenhet. Att jag har en medvetenhet om andra saker. Men jag går inte all in. Utan jag liksom står kvar med ena foten i det materialistiska fältet. Och så tänker jag, en lite godare människa kan jag väl bli här borta. Och bete mig lite bättre mot er andra. Och vara lite snällare och så vidare och så vidare. Så att jag försöker liksom balansera det här och stå med ett ben på varje sida. Men jag väljer aldrig liksom. Utan jag står så här hela tiden och hoppar fram och tillbaks. Vilket jag väl kan känna igen lite grann. Ja. Och sen har vi då när man så att säga går all in. När man liksom verkligen fokuserar. Nej, men det är de här idealen. Och verkligen lägger allt sitt fokus. Jag tror Sangharakshita har sagt det, att om man la samma energi på det andra livet som man gjorde på en förälskelse. Då skulle alla vara upplysta ganska snart. Men det är inte riktigt så det ser ut för de flesta av oss. Tyvärr kanske man ska säga. Och sen har jag då tagit det här med spirituell eller andlig materialism, som en tibetansk lärare som hette Shogyam Trungpa kom i början på 70-talet, där man kan använda den andliga vägen för att stärka egot, vilket blir en motsats egentligen till att verkligen gå in i ett utforskande, nyfiket upplevande av verkligheten. Utan istället så blir jag en buddhist, en god buddhist. Och när folk frågar mig, jaha, vad håller du på med? Ja, men jag praktiserar dharma. Och sen så skaffar man sig någon form av identitet utifrån det. Eller att jag blir en ordensmedlem när jag sätter på en sån här. Och ja, jag är ordensmedlem. Eller att jag blir en lärare och står här fram och pratar. Ja. Tack. Jag tror jag går på tekniken fortfarande. Tack, Kalle. Det finns en massa olika sätt att använda andlig praktik och fastna i formen istället. Och att stärka egot genom att praktisera. Istället för att vara ärlig och utgå ifrån var man är på sin väg och i sin upplevelse. Och där handlar det ju samtidigt om att inte förringa det man har med sig och det man gör. Utan att hitta en balans mellan självförtroende och ödmjukhet. Och det är inte alltid lätt heller. Särskilt inte i vårt samhälle med jantelagen och så vidare. Där vi har lätt för att nedvärdera oss själva och vad vi uppnår och förringa oss själva. Så det är en balans där också mellan självförtroende och ödmjukhet för vad vi håller på med. Jag har skrivit en del. Jag vet inte om ni har fått den här frågan någon gång. Jaha, du är buddhist. Vad håller du på med då? Och så tänker man så här, var ska jag börja någonstans? För det är ju liksom, det är ju så stort. Och då kan man ju säga som Buddha gjorde. In the seen only the seen, in the heard only the heard, in the felt only the felt, in the cognized only the cognized. Och så släpper man det där. Men det är ju ingen kanske som blir mycket klokare av det. Utan oftast så måste man ju gå in och utveckla lite grann. Och jag försökte ju då sätta mig ner och göra det här idag. Och så tänkte jag, hur lång tid har jag på mig? Är det 3 dagar eller är det 40 minuter? Men jag har i alla fall börjat någonstans. Där jag har tagit några av de här som jag ser centrala sakerna och utgångspunkterna för min dharma-praktik. Men allt det här är bara ord. Och det är precis som Buddha säger, att det är fingret som pekar mot månen. Och det är så lätt att fastna i de här lärorna. När det egentligen är att komma ner till upplevelsen. Att gå från huvudkontoret här uppe och ner hit. Och det skulle jag kunna hålla ett helt annat tal om idag. Men det ska jag göra nästa gång. Så idag ska jag försöka hålla mig kvar här i orden. Även om jag är lite skeptisk till det. Jag var nyligen på vinterretreaten med Teshananda. Och så där är det ju också när folk. Åh, vad underbart, du ska åka på retreat. Och det vet vi alla att det kan vara underbart. Men det behöver inte vara underbart. Därför att vem möter man på retriten? Jo, det är ju mina egna mönster. Och vissa av de här, de är ju ganska behagliga att vara med så länge man flyter på. Men ibland så möter jag ju andra och mina samskaras, det vill säga formationer och mentala mönster, triggas igång. Och det var som hände mig på den här retriten. Jag upptäckte till min förskräckelse att jag griper ganska mycket om vad jag tycker är rätt och hur jag vill ha det och mitt ego. Och naturligtvis så lägger jag ju ut, åh, han förstår ingenting. Han förstår inte mig, han ser inte mig. Och allt det här liksom, i den här dualismen och smärtan i att inte vara sedd och inte förstå den andra. Men i det så kan jag ju då sätta upp spegeln. Jaha, vad är det jag håller på med? Och då blir det ju ännu mer smärtsamt att se det här. Jag vet inte, jag tror det är du som har sagt det till mig, Arjaka, någon gång. Att det är oerhört förödmjukande att praktisera dharma. Därför att det blir så uppenbart alla tillkortakommanden den jag är i förhållande till mina ideal. Och att hela tiden då vara i självmätta. Att hela tiden komma tillbaks till att vara snäll mot mig själv och se att jag är på väg. Men jag har mina samskaras och mina mönster som fortsätter att spela ut och verka. Och där är det då det här med andlig vänskap som är så oerhört väsentligt. Och jag tror att det är därför också som Bante trycker så mycket på att vi ska jobba tillsammans, bo tillsammans, möta varandra. För att hur det nu än är, att komma ner hit en måndag och vara trevlig, det är inte så svårt. Då kommer inte så många av mina jobbiga samskaras fram. Men om jag ska skapa en sangha kväll tillsammans med Vajramuni, då är det risken att jag vill en hel del till exempel. Och att det kommer fram andra sidor. Eller om jag ska bo i ett kollektiv tillsammans med Satyaprabha eller något annat. För då ska man mötas vid frukost till exempel. Och det är då den andliga vänskapen sätts på prov. För då möter man varandras mönster. Men när vi gör det, så kan vi gå tillbaks, sitta med det i meditation, i spegeln av vad Buddha och Dharma lär oss. Och när vi då har låtit det här lägga sig, att då faktiskt komma tillbaks och mötas på en annan nivå. Och där ligger styrkan. Om vi tappar bort oss i vårt ego, vad vi vill, då är det risk att vi spräcker sangha eller relationer eller you name it. Och det är ju det som så ofta händer där ute. Att vi inte höjer oss upp till den här gemensamma basen som är upplevelsen av samhörigheten i att vara människa. För bortom dharma och buddhismen ligger ju att vi alla är människor och delar den upplevelsen av verkligheten. Och i det finns ju samhörigheten. Med alla levande varelser och naturen för den delen. Om vi nu bara ska gå bort om det mänskliga. Så. I det så är ju en oerhörd styrka att vi odlar en medvetenhet. Att vi försöker att vara medvetna om vad vi håller på med. Och också faktiskt bli speglade i det av de som vi praktiserar tillsammans med i den andliga vänskapen. Den andra sidan av det som jag har berört redan. Det är det här med mättan, den kärleksfulla vänligheten. Att faktiskt gå tillbaks till hjärtat och utgå därifrån. För där har vi en annan sak som jag kommer att prata mer om nästa gång. Och det är att när vi pratar om medvetenhet och sinne, så har vi så ganska starka kopplingar till att hamna här uppe. Och det handlar om att för mig att föra ner det hit. Så att det här är en fakultet som jag kan använda på ett skickligt sätt. Men om det blir huvudkontoret, så blir det något annat för mig. Det jag tar min tillflykt till, det är de tre juvelerna, Buddha, Dharma och Sangha. Där Buddha står för det upplysta idealet. Om vi tittar tillbaka på hans liv, så kan man ju se att han enligt berättelserna gjorde en del val. Han fortsatte ju inte att bo i palatset och sätta sig och meditera och praktisera där. Vilket han ju kunde ha gjort, för det fanns ju en massa andliga lärare som han sedermera sökte upp efter att ha lämnat sitt välfärdsliv. Utan han gjorde ju verkligen resan och la fullt fokus på sin praktik. Det är inte sagt att man måste välja den vägen. Men jag kan ju själv tänka mig att om jag väljer den vägen så har jag mer tid att fokusera på mina andliga ideal i varje fall. För oss som praktiserar inom Tiratna så har ju Bante varit väldigt tydlig med det. Att det är praktiken i första hand och livsstil i andra hand. Det vill säga att oberoende av livsstil så kan du lägga fokus på din praktik. Men då säger han också, som jag var inne på tidigare, bo tillsammans, jobba tillsammans, försök att vara i de sammanhangen där du möter andra med samma ideal. För att göra det ensam är en enorm utmaning. Sen har vi då dharma, läran. Och det handlar ju om de här bitarna som jag kommer till mer här uppe. Alltså vad är det egentligen för väg vi kan följa för att komma vidare. Och sen har vi då sangan som är dels Arya-sangan med buddhor och bodhisattvor, men också de som vi faktiskt praktiserar med här och nu. För mig så, jag sökte en sangha när jag kom hit. När jag började här för 12 år sedan så var det sangan jag sökte. Jag kände ett väldigt starkt behov av att möta andra människor som delade mitt ideal. Jag kan säga att det är fortfarande väldigt centralt för mig, och det är det, den andliga vänskapen och sangen, som jag trycker på gång att komma tillbaka till. Naturligtvis är de andra två juvelerna lika viktiga, men jag vill lyfta fram den, för ibland kan den komma lite i bakgrunden. Vägen då, ja, några korta ord om den. Att visdom, meditation och etik, meditation, visdom. Att försöka reflektera över vad jag håller på med och att följa de etiska vägledningar, kan man säga, som Buddha har gett oss. Meditationen är ett sätt för mig att komma tillbaks till mig själv och min egen upplevelse. Att ta med mig det ut från kudden och försöka att komma tillbaks till det även utanför kudden. För att kunna göra det så är min upplevelse att jag behöver sakta in i mitt liv. För jag har en stark tendens att springa fort. För att kunna göra de här medvetna valen utifrån det som min upplevelse och Buddhas lära som samverkar, så behöver jag skapa utrymme i mitt liv. För springer jag på för fort, då går mina mönster och autopiloten igång. Och då tappar jag mig själv. Och då blir det ofta inte så bra. Visdom och medkänsla, man brukar beskriva det som de två vingarna i dharma ibland. Som man kan utveckla. Och i meditationen då så jobbar vi ju dels med samatha meditation, som är för att stilla sinnet. Och där brukar vi räkna både metta-bhavana och uppmärksamhet på andningen som samatha meditationer. Men man kan gå vidare med insiktspraktik även i de meditationerna. Och sen går vi då vidare med vipassana, där vi börjar i meditationen utforska verkligheten. Verklighetens sanna natur, kan man säga. För att se verkligheten på ett annat sätt. Nu på vinterretriten hade Teshananda en ingång där han fokuserade på de tre lakshanas. Anitya, som är förgänglighet. Dukkha, som är lidandet. Och anatman, som är icke-jag. Och det här kan man ju prata mycket om, men kortfattat så var ju hans inriktning att genom att titta först på förgängligheten, se vilken ducka det skapar när vi försöker hålla fast någonting som inte går att fixera. Alltså allting enligt dharma som finns runt omkring oss är i ständig förändring. Medan vi försöker fixera saker och människor som att de går att gripa och hålla fast. Eller för den delen stöta bort. Och det här skapar då ducka. Och att se det, att den här verkligheten som vi lever i förgängligheten, den är förknippad med ducka. Men att då försöka att bara uppleva det första ducka, det vill säga smärta som om man har ont i ryggen eller vad det nu kan vara för någonting. Och inte gå igång med våra mentala mönster och bygga på med ännu mer ducka. Och sen då anatman, som är icke-jag. Och Teshananda undervisar då genom att i meditation bolla in frågor och utforskande i den upplevelse vi har. angående jaget. Och jag tycker han gör det på ett oerhört fint sätt. För att Dharma säger att det finns inget beständigt jag. Det finns en personlighet som är i ständig förändring. Men det finns ingenting fixerat jag där. Vilket vi har väldigt svårt att identifiera oss med. För vi identifierar oss oftast, så vitt jag vet, de flesta av oss, med ett beständigt jag. Och att försöka lösa upp det successivt. Så att vi blir lättare och inte i dualismen. Och målet är då, eller vi kan ju ta Pratitya Samutpada då, det är ju villkorlig förändring. Att det hela tiden är villkor som bygger upp allting. Och så är det, förändras villkoren och då kommer nya formationer. Och så sker de här förändringarna hela tiden. Så vi är ett flöde som inte går att fixera. Och målet med det här är ju då upplysningen eller insikt. Och där tycker jag är lite intressant då med Teshanandas undervisning. Där han menar på att det finns människor i rörelsen som har insikt. Och han säger att han själv har insikt. Utifrån att han inte är i den här dualismen längre. Utan han har brutit igenom det och känner att han är ett med flödet. Men han är inte upplyst. Och det betyder att han har kvar sin många samskaras som behöver verka ut mentala formationer och mönster. Vilket gör att även om man har nått insikt så behöver inte det betyda att man är en 100% genomgod människa i sina aktioner och handlingar hela tiden. Utan man kan fortfarande agera oskickligt även om man har nått insikt. Och det här är viktigt för att vi har en tendens att sätta folk på piedestaler i olika sammanhang. Men att se att ja, når man insikt så kommer man hålla verkligheten lättare, som jag har förstått det. Nu pratar jag inte utifrån egen erfarenhet. Och det är alltid lurigt att stå och prata om någon annans erfarenhet. Men som jag har förstått av Teshanandas beskrivning så blir det att man håller mycket lättare på allt det här som händer runt omkring en. Därför att jag identifierar mig med helheten istället för mitt ego i konflikt med helheten. Eller gripande. Och det gör att jag går inte in i alla de här de här små sakerna som vi engagerar oss i och jag engagerar mig hela tiden på samma sätt. Och då bygger jag inte på mina samskaras på samma sätt. Och då kommer de att lägga sig med tiden och med tiden verka ut. Och det här kan väl ta upp till 7 livstider eller något sånt där har jag hört. Men, eller ännu längre kanske. Och det beror väl på hur starka samskaras man har, antar jag. Tyvärr känns det lite hårt i mitt fall. Mycket att jobba med. Apropå förödmjukelsen. Ja, jag håller hyfsat här. Efter insikt och upplysning. Och då släpper allt det här och då går man vidare. Vad Teshananda också sa så är egentligen att när man når insikt, då börjar den andliga resan på ett sätt. Och det är ganska spännande. Utifrån hur man ser på den här vägen som vi förhoppningsvis kan vandra. Jag tänkte så här, att hela det här finns ju på Dharma-sidan. Sen finns det ju en annan verklighet som är illustrerad nedanför Buddha-bordet. Och som står för det här materialism- och konsumtionssamhället som slukar mycket av mitt fokus och min tid. Och jag tror att det också finns risk att det gör det för en del av er. Jag tänkte att vi sätter oss med den som är bredvid bara och försöker fundera på, okej, det här ligger på den sidan. Vad är motsvarande som ligger på den världsliga sidan? Vilka är mina tillflykter där? Vad är det för värderingar som styr det samhället? Vad är det som ligger under? Och sen så kan vi så att säga tillsammans sen, tänkte jag, sätta upp en motsvarande bild på den här sidan. Så att vi sätter dem två mot varandra. Så om ni...
Status på Facebook. Va? Idag hade jag ketchup på pastan. 18 gillar 45.
Utifrån det du är inne på nu, vad är det Buddha säger i drivkraften i hela det här hjulet som ni beskriver nu lite grann, det här med konsumtion och alltihop? Alltså han har ju begär, ja, det som driver hjulet runt, och det kan man väl nästan sätta här i mitten på något sätt. Jag tror vi är ganska överens om bilden här. Eller någon som tycker tvärt eller något helt annat än det som vi målar upp här. Med, för det som slår mig är att det är ganska mycket ducka i den här bilden. Det kan det vara där också på vägen. Det ska vi inte förglömma. Det är ingenting som försvinner bara för att man börjar praktisera dharma. Men förhoppningsvis så minskar det med tiden i alla fall. Jag tror att vi nöjer oss lite grann här. För nu har vi målat upp en bild. För min tanke är nu att ni ska sätta er två och två. Att vi kör parreflektioner. Jag ska prata lite grann om hur det kan gå till. Och att ni reflekterar över varför ni är här på centret och praktiserar dharma och hur ni tänker er att ni framöver under den här våren kanske nu när vi ska ha sanghakvällarna här, vad ni tänker att fokus ska ligga i er praktik för att göra en rörelse från detta mot detta. Så det är tanken att ni får reflektera ungefär en kvart var runt det. Och när det gäller de här parreflektionerna då, det som är skillnaden mot dialog och diskussion, det är att i det här så det präglas av en stillhet och att man skapar utrymme för att orden kommer från upplevelse snarare än från att möta den andres ord och hela tiden bolla. Jag brukar jämföra med pingis när vi pratar i vanligt tal. Att det är så viktigt vad jag ska säga och så säger du det och sen så säger jag det och medan du säger det så sitter jag och tänker på vad jag ska säga nästa så jag hör inte riktigt vad du säger. Men det var inte så viktigt ändå för det viktiga är ju vad jag ska säga. Ja, ungefär så. Utan här handlar det mer om att börja med att sitta ett par minuter i stillhet. Hämta in er själva och se vad som kommer upp och uttryck det. Och ni har en kvart per person på er. Den andra sitter bara tyst och tar in. Under den kvarten. Och så efter en kvart byter vi. Och så får den andra en möjlighet att reflektera. Vad är det jag vill med att komma till Triratna? Vad är det jag vill med min dharmapraktik? Hur kan jag röra mig? För vi var ju nyss i varje fall överens om att vi alla är överens om att en rörelse från det till det är önskvärd. Och vad vi vill. Hur kan jag göra det? En kvart per person, ja. Jag ska se om det är något mer. Sen kan ni bara sitta tysta om ni vill det. Är det ingenting som kommer upp? Och det behöver ju inte alltid vara. Då är det okej att sitta i tystnad. Och det är också en frid att inte hela tiden behöva prestera kloka sägningar. Utan att ni kan sitta med det. Och det som kommer upp får komma upp.